Ja, det är så här att jag arbetar ju med att vara utanför kyrkans väggar. Jag är ju pastor för de som inte går i kyrkan. Det är bra, va? Och det är ganska mycket folk. Och när jag är ute och träffar med en del så brukar jag fråga, går du i kyrkan? Nej, vad bra, sa jag då, din pastor. Och protesterar de så säger, nej men hallå, du kan ju inte hindra mig att sköta mitt jobb. Det går ju inte. Eller hur? Och så är det. Jag kör buss halvtid på Bass för jord, de här lila dubbeldäckarna. Och så jobbar med Church on Wheels halvtid. Och det som ligger nu framför, det är att jag fick en inbjudan utav en kille som jag har vittnat en hel del för och också fått be tillsammans med. En människa alltså helt utifrån världen, inte någon kyrklig koppling alls. Men han har en gudsupplevelse och är på väg. Och han arrangerar såna här MC-utmässor och lite andra typer utav mässor. Och då är det så att i Falkenberg på lördag så är det något som de kallar för MC:ns dag. Och nu är det ju slutsäsong på mycket av körning. Och då börjar det ofta bli såna här att man har mässor och utställningar istället. Så i Falkhallen, jag tror att det är någon gymnastik eller någon sån där idrottshall i Falkenberg på lördag nu. Klockan 10 börjar det, så ska det ha en monter ska jag vara där. Och de har bett mig också ta dit min lilla moppe, den lilla V8. Så att det ska jag ha, jag ska bibla med mig, de här pocketbiblarna vi har tryckt och bord och vi ska ha en tv-apparat och lite av varje. Men då är det så att det här är ju inte gratis. Raka vägen fram och tillbaka är det 60 mil med släpkärra fullastad. Det betyder att den drar lite bensin. Jag har fått tag i ett jättebilligt boende, men det kostar ju. Jag måste ju vara nere på fredag för att det ska vara färdigt. På fredag kväll när portarna slår upp sen på lördag. Och sen så kostar också själva utställningen då 2,5-3 000 kronor att vara där och ha monter överhuvudtaget. Så ni förstår att det tickar ju iväg. Men då är det ju troligtvis så där en, det brukar vara en 4,5 000 människor ungefär som kommer på en sån här. Får se, nu är det en dag, det brukar ju vara 2 dagar oftast, men nu är det en dag. Men det är i alla fall någon tusen människor som kommer. Och han som har mässan ser ju alltid till att jag får en riktigt bra plats, att jag står i vägen och på sig, men jag syns väl och liksom, eller hur, förstår grejen, va? Och så har jag ju V8-maskinen då med Jesus där, och så nog kommer jag synas och höras, det är garanterat. Brukar starta V8 med raka rör in i lokalen också, då springer alla gamla gubbar och pojkar, då springer fram och ska lyssna, vad är detta? Mina kyrkklockor. Eller hur? Så är det. Så vill ni vara med och hjälpa mig med detta så är jag jättetacksam, för att det är bara en utav grejerna jag gör nu ett år, men det är det som ligger närmast. Och det är på lördag nu. Falkenberg. Tacksam för förbön. Amen.
Då gör vi så att vi ger i kärlek nu till det här och välsignar Ulf och den här samlingen på lördag där. Så Gud välsigne dig, ge av ett glatt och villigt hjärta.
Ja, tack för inbjudan. Och tack för vad du vill ge. Eller har gett, menar jag, till det här jag ska göra på lördag. Stort tack, Gud välsigne dig. Ja, han sa att han var liten, men det betydde att han var stor, hans namn. Vågar jag säga vad jag heter egentligen? Va? Du vet, är det här riktigt bra? Ulf, det är en omskrivning egentligen av ett fornnordiskt namn. Från början betyder det ulv. Aj då. Ulv i fårakläder, ja. Usch mig, ja. Där har jag vatten också, vad bra, tack så då. Ja, så kan det gå. Har ni humor? Får man skratta i Guds hus? Nej, men det här är ju väldigt allvarligt. Ja, det har jag sett. Jag tittade i spegeln så såg jag det. Ja, det är väl det. Det står att evangelium betyder det glada budskapet. Och det är ju fantastiskt. Tanken svindlar ju. Det är väldigt svårt att greppa den sanningen att Gud, som är så helig, så skulle jag bara komma inför honom rakt av, så skulle jag ju förintas. Det går inte att närma sig Gud. Men Gud var villig att lämna himlens härlighet och föda sitt enkelt stall, leva som en enkel människa, trampa denna jord fram till korset. De trodde att de skulle ta hans liv, men det gjorde de inte. Han gav sitt liv på korset. Och han bad för överträdarna. Du vet att om ni skulle överfalla mig här, så behöver ni inte vara så där jättemånga, så skulle jag vara ganska chanslös. Det är ju så. En människa står inte pall mot dem. De är en 3-4 stycken till, va. Man är inte så katig då. Då är det kört, va. Men Jesus som hängde på korset, han hade inte behövt göra någonting. Men när han har gjort en fnysning, så hade den här planeten förintats. Och när man har makten i sina händer och ändå säger: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Du vet ju en sak att bli övermannad, men att ha den makten och ändå vara villig att gå denna grymma död till mötes, för att vem som helst på denna jorden ska kunna bli frälst. Ja, vi säger att det är ett uttryck för Guds kärlek, och det är det. Men det är också ett uttryck för Guds helighet. Därför att Gud hatar synden, men älskar syndaren. Och det innebär att Gud hatar synden så pass att Jesus var tvungen att dö den död han dog, för att jag skulle få förlåtelse. Det var inte lättvindigt. Det finns en del som är lite styva i korken och inte har stor respekt för Gud, som menar på att aha, det är bara att be om förlåtelse idag, så rumla på. Nej, det gör det verkligen inte, för Gud är oerhört helig. Därför är det också ett uttryck för hans vrede över synden och dess konsekvens. Men också vilken oerhört kärlek att han var villig att själv ta straffet. Det är inte enkelt att förstå för en mänsklig hjärna. Men det spelar ingen roll om man förstår det. Det är lika sant ändå. Det var en som sa det: han kan inte tro på Gud. Jag sa: har du fel på dig? Ja, men jag kan inte. Nej, men det hör väl inte hit vad du kan. Det gör det ju inte. Guds existens har inte ett skvatt med att göra vad du kan och inte kan. Sen är det så att tron är en gåva kan man inte. För kan du något, då är det avlöning. Så jag frågar snällt och försiktigt: vad är det fel på dig? Ja. Så kan man också säga. Du, det är så här, du vet att jag också har en iPhone som alla andra. Och den här plingar en gång om dagen. Och då får jag ett bibelord. Vad bra. Men nu har jag satt den på stör ej. Och när jag var i bön inför den här söndagen, så plingade det till i veckan här. Och det var liksom precis i det tema som jag har gått och tänkt. Roligt. Och då ska vi slå upp det. Och då går vi till andra Korinthierbrevet, kapitel 5 och vers 7. Där står så här, och det här är ett väldigt kraftfullt uttryck: ty vi lever här i tro utan att se. Alltså, och vad står det i Hebreerbrevet 11:1 då? Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Jaha. Tron är någonting man inte ser. Och så sa de till mig när jag kom med som ny i kyrkan: se på Jesus. Jag tänkte, de är ju lite roliga. Vad ska jag titta då? Fäst dina ögon på Jesus, sjöng de med full hals blundandes. Alltså, vi kristna är ju lite roliga. Herre, ge mig öppnade ögon, stod de och sjöng. Jag blundade. Vad tänkte jag med öppna ögonen? Ja, alltså det är ju så här att vi talar ju om sånt som är i andevärlden. Och vi lever här. Där det blir en reaktion i micken. Eller hur? Vi lever ju i den världen. Men vi talar om den andra världen. Men hur kommer jag dit? Ja, han är definitivt inblandad.
Ja, han är vägen.
Han är vägen, sanningen och livet. Och det betyder att han är framkomlig.
Ja.
Det är rätt bra det också. Det är framkomligt. Han är vägen, sanningen och livet. Man måste bli född på nytt. Född på nytt blir man när man genomför ett regimskifte i hjärtat. Syndaren säger: jag vill, jag behöver, jag tycker och jag måste och jag behöver det här och jag vill detta. Jag, mig och mitt. Jaget på tronen. Och här är det miljoner människor som går runt och söker sin egen lycka, fullt upptagna med att tillfredsställa sig själv. Är det konstigt att det ser ut som det gör? Och det är det som Satan lurade Adam och Eva i lustgården, sa: ni blir så som Gud. Och många religioner och filosofier går ut på att komma till Gud, klättra upp till Gud, ingå i guddomen, bli Gud. Varianterna är många, men det handlar om att jag tar mig dit. Har ni mött någon som har lyckats? Nej. Men han kom ner. Han kunde det. För jag kan inte komma upp dit. Men han kan ta sig ner. Och när jag säger: Jesus, nu vill jag att du ska vara herre i mitt liv. När jag överlåter mig till honom. När jag säger: Jesus, du dog i mitt ställe. Du hatade min synd så mycket så du var tvungen att bli sönderpiskad och upphängd på ett kors för att jag skulle få förlåtelse. Jag tar emot detta syndoffer och bekänner mina synder. Jag har syndat mot dig, Gud. Jag har levt mitt eget liv. Jag har sökt min egen lycka. Jag har levt för mig själv. Synd är inte att svära och supa och klarka. Det är att jag är min egen Gud. Det andra är konsekvenser. Då blir det regimskifte här inne. Där Jesus istället för jag sitter på tronen. Och då blir man född på nytt. Och någonstans måste det börja. Och ibland kan det vara väldigt, väldigt litet. Men det måste ju börja någonstans. Och där har vi lite olika förutsättningar. Därför att vi kommer från olika sammanhang. Jag är inte uppvuxen i en kristen familj. Jag hade ingen aning om att det här var på riktigt. Den första människan som vittnade för mig, som jag kände och som jag på något sätt ändå tyckte att jag behövde lyssna på, när hon sa att Jesus lever, då sa jag till henne: är du helt dum eller? I Göteborg säger man: är du dum på riktigt? Jag menar, jag hade gått i skolan så mycket så jag visste att han dog på ett kors, och du säger att han lever. Nu borde du skärpa dig lite. Ja, men jag hade ju ingen aning. Hur ska man kunna tro på det när man inte vet det? Jag hade aldrig mött någon som trodde på det här på riktigt. Jag visste ju inte det. Men Jesus är en verklighet. Han är universums skapare. Han kommer ha sista ordet. Så är det bara. Och när jag bjuder in honom, tar emot det han gjorde, säger Jesus, nu vill jag att du ska vara herre. Inte ett trosobjekt. Eller lite krydda på moset sådär. Utan när man överlåter sig, kapitulerar, och det gör ingen människa frivilligt. Har du mött någon som har gjort det frivilligt? Alla ni som är så fromma tanterna här på första bänk. Nej, därför att det är så här att vi är lite kluvna i vår person. I vår kötsliga natur, som Bibeln säger, så böjer jag mig aldrig för Gud frivilligt. Men min ande längtar efter Gud. Och då är man tvehågsen. Och Bibeln säger att man ska inte vara tvehågsen. För det är inget bra, för då velar man hit och dit. Alltså måste man bestämma sig. Men frälsningen är så konstruerad att man kan inte misslyckas. Därför att det är han som gör verket. Men då är det så här. Man brukar dra lite så här roliga berättelser. Det var ju en gammal indian, för att få det lite så här. Jag har ju inte hatten på mig i alla fall. Som var frälst. Och de frågade efter någon tid, hur går det? Ja, fan, det är lite kämpigt. Det är som att jag har två stora hundar inom mig och de slåss för fullt. En svart och en vit. Och då frågar de, vem vinner då? Ja, det är den jag ger mat. Du kan inte helga dig själv. Du kan inte vinna seger dig själv. Därför att du föds i en värld som är ogudaktig, bortvänd från Gud, sjuk, superreligiös, med de mest vansinniga religiösa regler i vissa sammanhang. Det är kört. Det vet Gud. Därför klev han ner. Och när man kapitulerar inför honom, så börjar nådens verk i mitt hjärta. Men jag måste ju göra min del av avtalet. Det vill säga kapitulera, bjuda till. Hade jag inte varit så förfivlat lat, så hade jag lärt mig att spela gitarr, vet du. Men man måste ju träna. Sen om man ens skulle, ens om man skulle ha talang, så hjälper det inte att köpa en fin gitarr. Sen kan man ju bli härligt frälst och säga, Gud, nu får du lära mig. Och han säger, ja du, tränar du, pojk. Ja, det finns vissa saker man bara får göra själv. Gud gör inte åt dig. Det handlar om kapitulation. Det handlar om överlåtelse. Det handlar om att ge sig. Och det där är en kamp. Och jag är inte hemma än. Är det någon av er som är färdig? Nej. Men det är bara det att kärleken ifrån Gud är så underbar, så den lockar mig. I mitt kött så skriker det när Jesus är nära. Men i min ande suger bara efter Gud. Och när jag då matar rätt. När jag ger mat och energi till den rätta sidan, så växer jag. Och det att vara med Jesus är ett fantastiskt heligt äventyr. Och ett äventyr innehåller både kamp och kramp och skavsår. Uppförsbacke och nedförsbacke. Och myror i värsta fall. Eller hur? Det är ingen solskenshistoria. Att bli frälst var det tuffaste beslut jag fattat. Därför att som missbrukare hade jag ingen ryggrad. Och det fanns inget för mig som heter sanning eller lögn. Utan sanning var det jag vann på för stunden. Alltså jag rätt sak i rätt sammanhang. Snacka om velipinne. Eller hur? Och så har man bestämt sig att vara frälst. Och så möter man sanningen själv. Som ljög som en häst trava. Ja, det blir ju konfrontation. Men sanningen gjorde mig fri. Inte lögnen. Och sanningen fyllde mig med kärlek och frid. Och ångest bytte ut mot frid. Och så var det en vandring från klarhet till klarhet, från kraft till kraft. Men jag ser honom inte. Men när jag vänder mig om i livet, så ser jag honom. Därför att jag har fått erfarenhet. Vi läste ett ord här. Ty vi lever här i tro utan att se. Tron är fast övertygelse om ting man inte ser. Det är ju något abstrakt. Det är inte som det här. Det här kan jag ta. Jag kan se det. Eller hur? Jag kan gunga med den. Då går vi till första delen av kapitel 5 i andra Korinthierbrevet. Där står det rätt så intressant liten berättelse här. Vi vet. Jaså. Ska du bjuda på en halskavrätt? Det är svårt om man ska göra det tyst och alltihop bara far. Ja, så kan det gå. Vad står det för någonting? Vad står det här? Vi vet att om vår jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud. En boning som inte är gjord med händer. En evig boning i himlen. Så länge vi bor i detta tält suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Så när vi är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda för att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Det här är väldigt starka ord. Det här är ett bildspråk som talar om att min kropp är ett tält. Och jag bor här nu. Men jag längtar efter det som är där. Så jag till och med suckar tungt, uttrycker han här. Jag lever i tro utan att se. Tron är en fast övertygelse om ting jag inte ser. Och vi talar om någonting som till och med ligger bortom för döden. Hur är det möjligt att jag som människa kan komma i det tillståndet, i den medvetenheten att jag ser den osynlige och ser och förstår att det liv jag lever här är bara temporärt. Det som är verkligt, verkligt, det ligger där borta. Det kan man inte fabricera själv. Man kan genom olika religiösa riter och konstigheter komma i trans, och det finns andemakt och det finns droger att använda i de sammanhangen, och det finns allt möjligt. Joximox. Men att få nyktert tillstånd med fötterna på jorden, med hjärtat i himlen, en ansvarstagande människa, komma till den insikten att det här är temporärt. Det fordrar att någonting har hänt med en sinne. Att ögonen har öppnat som tidigare inte såg. Vad står det i Hebreerbrevet, trons kapitel? Det står så här. Vi tar från vers 13. Du kan läsa trons kapitel, det är rätt intressant. Hebreerbrevet 11. Men det står en vers här som vittnar om att människor har kommit i ett läge som är rätt så intressant. Det står så här. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Det är kapitel 11, vers 13. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände. Vadå? Säg vara gäster och främlingar på jorden. Vi talar alltså inte nu om någon religiös sekt som är någon slags självmordshistorier där man önskar sig döden. För det är fullständigt orimligt och emot Guds vilja. För Gud vill ingens död. Men det handlar om att få uppleva att en sinne vidgas. Och människor, män och kvinnor i alla tider som har levt med Gud, de ser saker som andra inte ser. Och upplever saker som andra inte upplever. Men nu är det så att vi lever i en del av världen där vi utsätts för våran kamp. Och våran kamp i en välfärdsnation som Sverige, det handlar om att bli kvävt andligt. Jag mötte en kille idag som har flytt från Afghanistan. Det är en annan kamp. Fullständigt annorlunda. Men vi lever i ett land där man kvävs andligt. Det är så oerhört många människor som lever under massa krav. Det är klockan som är slav. Och man ska hinna det och man ska hinna det och man ska hinna det och man ska hinna det. Och kraven växer och växer. Och människor är stressade och folk mår dåligt och man får larmrapporter från psykvården. Här har vi överflöd så vi får hålla på och kolla på vikten. Du vet, magen är för stor. Och det är välfärdssjukdomar och det ena med det tredje, va? Vi lever i sån värld. Men det vi kvävs. Det är våran kamp. Press och stress som vill pressa dig ner i grodperspektiv. Ja, då får man väl krypa runt på knä då som man ju så. Ja, det kan ju vara intressant. Men i det här sammanhanget är det inte bra. För det handlar om att jag som människa får en väldigt låg horisont. Att jag lever i alltså grodperspektiv. Som nyfrälst, så det var det jag kom att prata om med den här killen från Afghanistan. Jag hade vissa lika upplevelser ändå. För jag var också väldigt fylld av hat och ångest och sånt innan jag mötte Jesus. På grund av det liv jag levde och det jag hade upplevt som barn och så vidare. Och få möta då Guds kärlek, vet du. Men det står gång på gång i vår Guds ord här om att lyft blicken. Vi lever i press och vill sänka blicken. Och därför säger Guds ord, lyft blicken gång efter gång efter gång. Och hur många profeter har inte Gud jagat upp på berget? Precis som att inte Gud möter lika bra nere i dalen. Det är klart att han gör. Men han vet ju hur vi är. Och därför så hade jag mitt ställe i Göteborg. Som nyfrälst. Där det var kamp och kramp och det slet hit och dit. Och det var Killers park. Jag tror det var en engelsman. Som hade fixat den parken. Det var någon sån där rik snubbe, du vet, i någon sjöfart eller någonting. Killers park i Göteborg. Och där är det över så här utsiktstorn och det finns kikar och det finns allt möjligt. Och det är mur där och så bergknallen innan, bakom muren där liksom, det bara stupar ju rätt ner sen, va. Och det gick man utanför det och så satt man och dinglade med benen och funderade. Och ibland tyckte man synd om så jag tänkte, gud varför svarar du inte på bön? Ja, ibland var man glad. Men hur som helst. Att få komma och se lite grann ifrån ovan. Alltså bara, Gud möter lika bra i dalen. Men ibland kan vi ha, på grund av vår mänskliga natur, att få gå upp på ett berg. Och så tittar man ner på de här som skenar där nere och bilarna som får åt alla håll. Va? Vad välsignat det var. Att få se det från en annan synvinkel. Gud vill inte att du ska gå runt och längta efter döden. Men Gud vill att du ska vara medveten. Se det osynliga. Förstå det abstrakta. Halleluja. Förstå vad underbart. Du vet, då kommer den du vet och ska vara riktigt dum. Kommer i en krissituation som har precis varit uppe på berget och pratat med Gud. Ja, rinner ju av. Mycket lättare. Och sen är det så här också, du vet, att de som ger sig då här åt Gud och dessutom får nådegåvor och blir fylld med en helig ande, får lite profetisk touch i sitt liv. De liksom ser runt hörnet. De plötsligt inte alls förvånade att det hände. Men så är det ju inte varje dag. Det händer att jag blir jätteförvånad. Så är det ju, va. Men det finns där. Det profetiska. Bland Guds folk. Att se. Hur kommer jag åt det här då? Det Det är så att vi går till andra Korinthierbrevet igen, kapitel 5. Det står så här då i vers 5. Och den som har berett oss för detta är Gud, som har gett oss anden som en handpenning. Gud som har berett det här med att det finns en evig boning. Bortanför döden räcker Guds nåd. Andevärlden finns där öppen. Och då pratar vi inte om onda andar och elände och otyg och skit. Förlåt uttrycket. Men det är ju det. Vi pratar om Guds ande. Änglar. Andens värld. Det har Gud berett. Och han har gett oss anden som en handpenning. Och en handpenning, det är ju inte hela summan. Men den är tillräcklig. För att om du gör en affärsuppgörelse och det krävs en handpenning, så är den bindande. Den räcker alltså. Det är inte så att när du kommer och ska betala så ska de ha en handpenning till. Utan det räcker för hela affären fram till slutbetalning. Och våran slutbetalning innan vi är hemma i himlen, då är det slut här. Då får vi hela balansen. Men här får vi handpenning. Och det räcker. Ska vi slå upp Efesierbrevet också, 5:18. Där står så här. Berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Därför finns det en väldigt härlig gammal sång i segertoner där, att när världens fröjden ände tar har vi det bästa vinet kvar. Visst är det bra? Du får ingen bakfylla på det vinet. Du blir inte omtucknad och gör massa dumheter som den sen får ångra. Nej, du blir på ett annat sätt. Men då kan du bli lite småfnittig när Guds ande faller. Ungefär som lite salongsberusad. Man blir alldeles till sig. Och kommer Guds ande och faller över en församling, så kan de bli alldeles sådär jättekonstiga. Vill du ut och krama varenda en? Jag glömmer aldrig. Jag hade en kille när jag jobbade på LP. Han var större än mig. Han hade alltså svart bälte, var första eller andra graden i karate. Han hade varit svensk mästare, lätt tungvikt. Och han var rädd som en, jag vet inte vad, när han var inne på LP-kontakten, för han upplevde Guds kärlek. Så han var livrädd för mig och vaktmästaren. Han hade kunnat bunta ihop och göra slarvsylt av oss utan problem. Men han var livrädd. Därför att han mötte kärlek. Hat, våld, det visste han hur han hanterade. Men hur hanterar man kärlek? Här står, berusar inte med vin, utan låter istället uppfyllas av Guds ande. Här får jag alltså ett alternativ. Och det alternativet är ganska bra. Det här är från en kontext då man drack vin som måltidsdryck, utblandat med vatten, så alkoholen var nära. Så var det ju. Japp. Men när jag säger drick dig inte drucken på vin, utan låt det uppfyllas av ande. Du får alltså ett alternativ. Men det är ju så här att det finns ju ingen alkoholist som sitter hemma och gnäller och kan inte begripa för inte det kommer vin farande i luften av sig självt. Utan det är ju ett hundslit att hålla på och härja för att få tag i. Men jag har mött kristna som sitter hemma och tjurar och undrar, varför kommer inte Guds ande för? Om man lägger inte två fingrar i kors. Och speciellt om man kommer från missbruksvärlden, så har jag sett att ofantligt vad lata de kan bli när de blir frälsta. Något så makalöst alltså. Då ska allt komma faran i gratis, så helst igår. Senast igår. Men när man höll på missbruket, då höll man på att slita ihjäl sig för att få tag i amfetamin och allt möjligt. Man var inte lat. Allt annat än lat. Ja, människan är som hon är. Och Gud blir lite förvånad. Men jag tycker det är lite ledsamt det här med alkoholfrågan. Jag har vänner som för x antal år sedan. Vi kunde sitta och prata om andliga ting, om Bibeln och sanningar om den och hur tolkar vi det och nådegåvor och andens liv och allt det här. Men idag så pratar man nog mycket hellre om olika vindruvor, hur de har liksom vuxit och vilken sort och vilken typ av vin det blir. Och man sitter och pratar om olika ölsorter och olika bryggerier, och man vet också vilket noga med temperaturen när man ska servera. Och så börjar man prata om andens liv och stirrar på mig och säger, va? Blir det så när man dricker vin till maten? Måste man bli så där? Ja, jag vet inte hur man ska prova. Jag tror jag struntar i det. Jag tror det. Märkligt det där. Det ska vara kristallglas och levande ljus och det ska vara så förnämt och så märkvärdigt och man är så fri så hälften var det nog. Men börjar man tala om andens liv? Ja, överkurs. Jag var på en MC-träff ett antal år sedan. Och det var ganska häftigt. Vi var några kristna, alltså 600 icke-kristna. Det var ganska vilt på fredag natten, och sen på lördag morgon så hade vi suttit och haft vår morgonsamling och prisa Gud och var jätteglada. Och så var det ju servering utav frukost på morgon där. Och så, det var ju trångt i och med att det var mycket folk. Så det var lite sådär, så vi satt ett gäng där. Och så kom en kille och har fått sig en bricka med lite mjölk och cornflex och macka och kaffe, vet du. Och han var ju helt rödsprängd i ögonen och det syntes på honom att han mådde ju inte så bra. Det hade blivit lite för mycket igår, va. Och så fanns det ju ingen annan att sätta sig hos oss. Så där stod det ju Jesus i slår, det var kors och alla möjliga. Så han visste inte riktigt vad han skulle ta vägen. Men det var ju bara där att sitta. Så han satte sig och frågade, för att sitta här? Ja, det får du göra, så han. Då skulle han urskulda sig lite. Så han sa så här, ja, tänk om han hade sån god moral som er. Så han, nej, men det är ju inte det frågan om, sa jag. Vad ska du göra, din stackars krake? Du är ju varken frälst i landet upp. Det är klart du är super för något roligt. Och så vart han sittande och så pratade vi. Så kom hans kompisar och frågade också, va. Och så var det en som sa, Anders, talar du tungen? Det låter otäckt. Ja, det är görläskigt, så man blir jättevälsignad. Och så fick vi prata. Alltså det finns olika sätt att se på saker och ting, va. Och Bibeln säger, jag tror inte att det bara handlar om vin, utan det handlar om både droger och allt möjligt här, va. Men vad det är frågan om först och främst, det är inte alkoholen här, utan det är surrogat eller äkta. Det är vad det är frågan om. Jag skulle inte dö av ett glas vin eller en stark öl. Jag skulle inte dö. Det handlar inte om det. Det handlar om surrogat eller det som är äkta. Och det är så att det är Jesus som döper i helig ande och eld. Så man kan inte springa efter den helige ande. Utan man söker Jesus. För Gud har valt att centrera det till Jesus. Han är det. Han är min frälsning. Han är min helgelse. Han är min rättfärdighet. Han är min kraft. Han är min framtid. Han är den som helar. Han är den som döper i helig ande. För Gud har valt att centrera det på Jesus. Så det är Jesus som är viktig. Och söker jag honom, då fyller han mig med helig ande. Och när jag blir fylld med helig ande, då vidgas mina sinnen så jag ser och hör det andra inte hör och ser. Och det är fantastiskt. Visst är det underbart. Mitt i all kamp och kramp och allt det här. Men nu är det så att vi lever i den här världen. Imorgon ska jag köra till Göteborg. Med ett långt uppehåll som busschaufför och bassfjol. Börjar klockan 6:20 på morgonen och slutar 6:20 på kvällen. Och sen på tisdag kör jag Göteborg också. Nu börjar 12 och slutar 12 på natten. Sen ska jag till tandläkaren på onsdag. Det är både dyrt och gör ont. Varför säger jag det? Vi lever här. Det är massa bestyr som måste fungera. I slutet på veckan är det löning. Och då får man den stora glädjen att betala alla räkningar. Vinka glatt åt pengarna och säga hej, hej, kul att ha er en stund. Nej, men vi lever ju här, va? Du har en massa bestyr. Du har en massa du måste göra. Det måste fungera. Det är bara så. Det spelar ingen roll hur frälst ande du blir, så får du bädda sängen själv. Du får bära hem mjölken själv. Det är mycket här. Men vad är det som vi frågar om? Jo, det finns krafter. Och det finns en kultur. Och det finns en värld som vill att din horisont ska sänka så mycket som möjligt. Och då blir det en sån här text som säger: jag vet att om den här kroppen bryts ner, det kan bli abstrakt och långt och frånvarande och inte alls särskilt levande. Men Gud vill lyfta dig. Du är älskad av Gud. Han vill fylla dig med sin ande. Och läser du då bibelställena runt där jag har talat idag, exempelvis Efesierbrevet, så talar de om att vara förståndig. Lev på ett förståndigt sätt. Du kan inte så havre och förvänta dig råg. Herren vill lyfta. Herren vill lyfta. Lyft blicken. Hitta ditt ställe emellanåt. Om det finns någon bergknall eller gå upp på ett höghus eller vad som helst. Kom upp lite grann. Det är inte fel att hjälpa till lite grann med sina enkla mänskliga bitar också. Det är inget fel. Sug tag i någon som du vet ber. Så vi får be tillsammans. Därför att vi lever alla under den här pressen. Det är bara så. Men Gud älskar dig. Jesus, låt ditt ord gripa tag i våra hjärtan. Tala till vårt sinne. Du ser den som har haft det särskilt kämpigt den sista tiden. Tack att du vill lyfta. Välsigna. Fylla med din kärlek och inspiration och liv. Här står det i Hebreerbrevet att vi ska lägga bort synden. Och det är självklart, men även allt som är oss till hinders. Herre, hjälp oss att kunna rannsaka. Hjälp oss att kunna prioritera. Tack älskade Jesus. Tack för den här församlingen. Tack för vad du gör. Tack Jesus. Amen. Det var vad jag hade på mitt hjärta idag. Amen.
Det är klart att det här budskapet har talat till oss. Eller hur? Verkligen. Tack Uffe. Tack Jesus. Ja. Herren har talat. Och jag tror att han har talat i flera hjärtan. Och jag vet inte, du Ulf har fått en gåva ifrån Gud. Att sätta ord på verkligheten på ett enkelt sätt. Så att alla kan förstå. Det är inte många som har den gåvan. För du har verkligen fått den gåvan. Ja, precis. Jag tycker att vi ber nu. Och jag tror att det är flera här idag som behöver få lyfta blicken. Och också se verkligheten. Jag kan inte bara stå här och säga nu ska du göra allt Gud. Utan jag måste också bjuda till. Jag måste själv kapitulera som du sa. Och jag tror att det är det största felet med oss. Vi har så svårt att kapitulera. Släppa kontrollen. Och släppa alla gammalt bråte som har skett. Släppa det och låta Gud ta vid. Och så låta honom förvandla oss. Jag tror att hela kristenheten lider. Man sitter fast i så mycket som du också har talat om. Ja, jag känner igen mig mycket i det du har talat om idag. Ja. Vi är inte färdiga än. Nej. Om det är någon här som är färdig, så får du stå upp. Så får du berätta för oss andra hur du har kommit dit. Ja. Jag tror vi ska vara inför Herren en stund. Vi tackar Herren för det här budskapet idag. Och kom ihåg nu då och försök att komma ihåg och bevara detta. För det här kan du ha nytta av i framtiden. Det här är inte bara för den här stunden, utan det är också för framtiden. Vi ska minnas och komma ihåg, be att den helige ande påminner oss. Så nu ska vi göra som Ulf sa, nu ska vi inte bara söka efter den helige ande, utan vi ska gå till Jesus, han som ger allt detta. Så nu går vi till Herren, vi går till Jesus tillsammans. Och är det nu så att du känner att du behöver ha särskild förbön idag, du sliter med något, du bär på något, det är tungt och du har svårt att lyfta blicken. Det är tungt i vardagen, det är tungt i ensamheten. Varför skulle vi inte nu som syskon i Herren kunna be tillsammans och lyfta varandra i Jesu namn? Så jag säger dig, kärlek, behöver du få hjälp nu? Dra dig nu inte för att gå fram. För det är inte farligt att gå fram här. Det är ingen som kommer